Med Hedvigs hemförsäkring är du skyddad från golv till tak, oavsett om det gäller större skador eller mindre olyckor. Digital försäkring med personlig service, smidig hjälp och alltid utan bindningstid. Skaffa Hedvig så hjälper vi dig att säga upp din gamla försäkring. Hedvig hemförsäkring. Ett klick bort.
Hej Helena.
Hej Mona.
Igår kväll satt vi i alla fall och skrattade och hade så roligt ihop,
ja,
eller hur?
Ja, det var en sån här varm kväll och som en brasa,
ja.
Ett fyrverkeri.
Berätta för
glitter
alla.
Glitter och glamour.
Mm. Vad var vi?
Och kloka, liksom skarpa budskap och tankar. Nej, men vi var Jonas Gardell, fyllde 60 år. Och hade en speciell föreställning, eller sin föreställning Helen då. Och, men det var ju också ett väldigt firande, ja, av honom.
Ja, jag är fortfarande så här glad inombords. Allt har varit så dyster tycker jag på många sätt. Och plötsligt så var allt det där bara borta för några timmar. Och man blir både så himla glad åt Jonas, man skrattar åt, ja, Jonas och med Jonas. Man blir arg ihop med Jonas, för han är ju också verkligen politisk på ett sätt som man kanske inte alltid har varit. Och det var bara så underbart efterlysning av.
Ja, och det är också, tycker jag, ett bra exempel på hur underhållning och skratt inte är en motsats till allvar.
Jag filmade en snutt då av hans sista sång, när... Ni kan ju alla föreställa er, Jonas kommer ut i en gigantisk guldhjälm och guldpaletter och en fantastisk kjol som jag inte förstår han kunde gå i. Och sjöng så häftigt. Den la jag upp på mitt lilla Facebook-konto. Och genast dök det då upp en kille som bara skrev så här, så genant. Så jag var tvungen att fråga, vad då genant? Ja, antingen är man man eller också är man kvinna. Och han är varken eller. Och då visste jag inte, skulle jag bli bara trött och sur, eller skulle jag bara känna, ja, det är därför sådana som Jonas behövs.
Ja, verkligen, ja.
Men jag tänkte på det du har berättat någon gång förut, att du lämnade Twitter, eller det som nu heter X, därför att du kände att det bara gick inte att vara kvar.
Nej, jag hade ju en sån period när jag var så... Jag blev så otroligt illa berörd av saker som hände. Det var de här åren när IS framfart var, och det var Ryssland tog Krim, och högerextrema partier i Sverige, högerextrema partier i EU. Jag blev nästan liksom som galen av det där. Jag kunde inte sluta tänka på det, och jag hade det i mig då att man skulle ta debatten, och att jag skulle ta debatten med liksom någon sorts jag skulle liksom resonera, jag skulle lyssna. Men jag kände att det blev svårare och svårare att orka det där, för att det är liksom all liksom skitkastning man fick som svar. Jag hade inte så lätt att skaka det av mig, och jag kände liksom att hela tiden så pågick det i min hjärna någon typ av debatt, att jag liksom, jag kunde inte släppa det hela tiden, men det bara undrar. Och till slut så kände jag att jag måste sluta med det här, jag mår så fruktansvärt dåligt. Och jag mådde också dåligt av. På ett sätt, innan jag tog beslutet, så mådde jag dåligt av. För jag tänkte så här, gud, är det att fega ur nu? Lämnar jag det här uppdraget som jag tycker är så viktigt, att ändå ta debatten, som man säger. Men jag gick ur Twitter och jag kände så här att, nej men, världen är ju ett ganska... bra ställe. Folk pratar ju på ett helt annat sätt. Det var som att jag liksom uppfattade som att den hårda tonen och det här sättet att kommunicera med varandra, att det var liksom, det blev världen för mig. Och jag är nästan på att gå under i den där upplevelsen av att allt.
Som du beskriver det nästan som, det är som ett slukhål på Twitter,
ja,
som
exakt.
Bara drar till sig
det.
Och försvinner ner och det blir mörkt.
Ja.
Men det är ju så hemskt.
Ja, och jag bara tänkte också så här, vad gör jag för nytta? sitta här egentligen. Det kändes bara som att jag födde, alltså att jag gav näring åt en massa knäppskallar. Så upplevde jag det till slut.
Men kände du att du fick... Hittade
att jag
du något annat?
Använd som sån.
Du kände dig använd som sån?
Ja. Men samtidigt, och det här tycker jag är en jättesvår fråga. Hur ska man göra? Hur ska man bete sig? För att det finns så mycket i vår tid som man känner att man är liksom, eller som Jonas Gardell formulerar, är man en sån som
reser sig upp
och går? Är man en sån som reser sig? Är man en sån som, ja, det vill man ju så gärna vara. Men på vilket sätt och hur? För att orka, för att det ska kännas som att det är någonting meningsfullt. Det känns som kan kännas någonting meningslöst, men att det blir meningsfullt.
Men jag förstår den här, det här, ska man ta debatten? Och gör man det så tär det på ett sätt på ens inre, och tar man den inte så tär det också på ett annat sätt. Och jag kände det i natt när jag låg där med min telefon och hade lagt ut den här fina filmen på fantastiska, vackra Jonas Gardell. Och så stannar liksom hela min tankemöda upp av ett enda fånigt inlägg. Så jag förstår verkligen vad du menar. För, å andra sidan så tror jag både du och jag känner att de här som tycker så illa om det vi säger gör oss ganska bra. Förstår
du?
Att de bryr sig.
Att de bryr sig,
så varför tar vi åt oss så mycket? För jag gör det också. Efter alla år så...
Nej, jag känner att jag är så ömhudad. Jag blir så... och jag kan känna så här... Vill jag ta det här? Vill jag, om jag ska prata, om jag ska kommunicera med en annan människa, även en meningsmotståndare, så måste det finnas vissa regler. Ja, men på något sätt. Ja. Man måste känna så här, här finns en jämbördig respekt.
Men vet du, Helena, jag känner så här ibland att Twitter eller X... andra sammanhang där man stöter på, som man själv då tycker, idiotiska, trångsynta, homofoba, rasistiska människor, så är det själva formen för samtalet som inte existerar på de plattformarna. Alltså, jag älskar ju att sitta ner och titta människor i ögonen och fråga, nej men herregud, hur tänkte du nu? Eller varför kom du bli sån? Jag är jättenyfiken på, som jag har sagt, på Jan Emanuel, trots att många tycker, vadå, han är väl ingen värd att lyssna på. Så det är ju på något vis plattformarna som får fram det där sämsta, korta. Men hur ska vi träffa människor utanför plattformarna?
Jag försöker ju i mitt arbete som författare, eller som i det jag gör, att liksom mjuka upp någonting. Mjuka upp sinnen, mjuka upp blicken, klara liksom någonting inför det som är mänskligt. Och då tänker jag att det är mitt sätt att det liksom ta debatt, det är det ju inte. Men du förstår du ändå vad jag menar?
Ja, och jag tycker verkligen det är ett sätt att ta debatten.
Ja,
med dina läsare.
Ja, att man liksom bidrar till någonting. Men sen finns ju ofta det här som man... Jag får ofta höra det där att man tillhör en privilegierad grupp, att man bor i Stockholms innerstad, att man är medelklass. Men så är det ju naturligtvis.
Om man verkligen vill försöka förstå sin samtid... så kan man ju inte bara söka sig till dem som tycker som jag. Och hur, var någonstans kan det samtalet uppstå?
Det undrar jag, ja precis.
För det går ju inte på Twitter /X. Och alla vi, jag i alla fall, bor ju på ett ställe där man inte möter så många andra som tycker annorlunda.
Ja, för mig är det inte svårt att förstå att människor tänker på andra sätt. Det är inte svårt att förstå att om man är uppväxt på ett annat sätt och kämpar med andra saker än vad jag gör, att på ett sätt leva sig in i det. Men det betyder ju inte att... Man behöver ju inte tycka samma sak för det.
Att förstå är ju inte samma sak som att försvara.
Nej, och det är heller inte samma sak som att förlåta.
Nej, verkligen inte.
Att man använder det där, jag förstår inte... hur någon kunde göra ditten eller datten. Och det, då tycker jag att man skyddar sig bakom det här, att man kan inte förstå. Ungefär som att det är någonting som gör att, att man liksom är en finare människa. Att man är en människa som, alla sådana jobbiga grejer är totalt främmande. Man skulle liksom inte ens kunna få en gnutta av den känslan själv. Någonting som man ofta kan känna att man får emot sig och även har emot sig själv, det är den här föreställningen om att man är en bra människa. Det har blivit någonting man pratar med en viss typ av hånfullhet om. Men man kan ju själv ibland bli provocerad av vissa människor som är så här. När man upplever att fåfängan bara lyser eftersom de har intagit en god position eller en position där man är. Som det här ordet PK, som jag i och för sig alltid blir lite irriterad när jag hör. För vad betyder det?
Vad blir du irriterad på?
Nej, men jag blir irriterad på det från två håll egentligen. Dels kan jag förstå lite vad man menar. Att det finns människor som är liksom lite som ett sorts självspelande piano när det gäller liksom de bra grejerna, de bra åsikterna, utan att det egentligen betyder så mycket mer än att det är någonting man säger. Då kan jag också bli irriterad. Men jag kan också tycka att vara PK är ju egentligen att stå för ganska bra saker. Och det här PK-uttrycket används ju ofta för att smutskasta människor som försöker göra bra saker. Att du är så här PK-människa, det var alltid vad du så himla PK. Var inte så himla PK. Våga säga det här och det här.
Men ändå känner jag, när någon säger att kritiserar en för att man är PK, så är det som om det vore den enkla vägen att vara PK.
Ja.
Och jag tycker uppriktigt sagt att det har varit tvärtom. När man är PK, man pratar om bögar eller lesbiska eller rasismen, så får man ju så mycket skit. Det är verkligen inte den enkla vägen att gå.
Det är
jag.
Helt. Ja, gud vad bra sagt. Det är ju sant.
Ja.
Ja. Så det man får stå ut med, det är snarare då den här liksom misstänksamheten eller hånfullheten som man möter för att man försöker stå för någonting. Jag tänkte att jag skulle prata lite med dig om en film som jag såg häromdagen som heter The Sound of Freedom, som är en sån här mega succé i USA. Den har liksom slagit ut både så här Mission Impossible och alla de här storfilmerna, och ganska lågbudgeterad historia. Och den bygger på en så kallad sann berättelse. Exakt hur sann vet jag inte, men det bygger på en berättelse om en FBI-agent som hette Tim Ballard, och han stod liksom, han blev väldigt så här upptagen av det här med barnprostitution, och kunde liksom, han kom i kontakt med ett fall där två syskon blev bortrövade för sexuell prostitution, barnprostitution, och blev så besatt av det. Han lyckades rädda sonen och sen så liksom sa upp sitt arbete för att jobba vidare med det här. Den här filmen, den skildrar honom om i det här arbetet i Latinamerika att försöka befria barn som är utsatta för prostitution, liksom som är barnslavar helt enkelt.
Människohandel.
Men den här filmen har också blivit kritiserad för att man anser att den liksom, det är just den här Trumpska extremhögern som hyllar den väldigt mycket, och både Jim Caviezel, skådespelaren, och även den här Tim Ballard har på vissa ställen i olika på olika plattformar lite så där stått bakom det här QAnon, idén om att världen styrs av satanistiska pedofiler.
Och Hillary Clinton och Bill Clinton,
bland annat,
är pedofiler.
Hon, ja, precis. Och jag tänker lite på det här nu när vi pratar om goda saker och alltså, för att när jag såg filmen så måste jag säga att jag Det är ingen jättebra film. Den är liksom på det sättet. Det är en sorts actionfilm och den är inte jättebra som den. Men man blir ju otroligt upprörd samtidigt över att det här, att det är på det här sättet.
Men jag förstår inte, vad skulle vara höger med den här?
Jo, det är väldigt kristet. Man pratar om Guds barn och det är han som är Tim Ballard, den här personen, han är också mormon. Och jag tyckte inte när jag såg film, mer än att man uppfattar det, men det har inte, det finns ingenting i själva filmen där man pratar om QAnon eller några sådana här konspirationsteorier eller någonting sånt. Varför är det så att just pedofili, att det är någonting kring det här som blir, pedofili har blivit en sorts skällsord för,
det har ju, det har ju blivit en högersak kan man ju säga också i Sverige. Mm. När till exempel Björn Söder som är utsedd av Sverige att leda vår delegation i OSSE som handlar om fred och säkerhet i Europa. Ja. När han sa om Pride-paraden att det var pedofiler. Ja. Så att skrämma, man tar det allra allra värsta man kan tänka sig och så lägger man det på sin fiende.
Ja.
Men det som stör mig med allt det här är att den viktiga kampen mot pedofili blir också lidande av att några använder den på det här vidriga sättet.
Ja.
Det är lite som när diskussionen om hedersvåldet dök upp på allvar i Sverige.
Ja.
Då var det många som sa, men det där kan man inte prata om för det kommer bara gynna rasisterna. Och så svek vi tjejerna som var utsatta för hedersförtrycket genom att låtsas som att det där var inte ett problem egentligen.
Ja.
Och lite så känner jag med den här uppblossade debatten också om pedofili, att istället för att då verkligen ge sig på frågeställningen så ryggar många och säger nej, men det där är något kristet med det. Eller det är något höger med det.
Det är något höger med det. Och det ja, nej men precis. En annan sak som jag har tänkt på, det är Dumpen med Patrik Sjöberg. Där de låtsas vara en man som söker yngre. Tjejer är väl oftast, men barn. Att ha sex med och bestämmer möte och kommer till mötet med kameror och konfronterar den här mannen. Jag tror att två män har tagit livet av sig hittills för att de inte klarar av den här situationen. Och det där är ju en stor diskussion kring att många har ju kritiserat dem och tycker att kan man göra på det här sättet? Det är ändå, de här männen har ändå barn ofta själva. De har familj. Och man raserar deras liv totalt. Jag tycker att det där, jag blir väldigt illa berörd av det.
Jag tycker det är fruktansvärt.
Ja. Ja.
Ja, men jag tycker det.
Men då menar ju Patrik Sjöberg och man att då andra sidan, de har räddat barn från att bli utsatta. Ja, men om du tänker då en 10-åring som står där och väntar på sin förövare. Ja, man kan ju säga att eftersom den här mannen är fiktiv så har de ju inte hindrat direkt någonting, något brott. Men de har ändå hindrat en person från att fortsätta göra det han gör eller att han blir märklig. Men jag blir också illa berörd, men jag tycker att det är,
jag vet inte varför jag blir så illa berörd.
Nej, jag kände precis på samma sätt. Varför blir jag så illa berörd? Jag blir nästan illamående.
Dels så tänker man ju då som duktig medborgare att det här måste både socialtjänst och polis och andra kunna möta. Och det gör de ju ofta, men inte alltid. Men nästa steg är den här känslan av medborgargardet som är ute på gatorna.
Ja.
Vad är liksom, vad finns i förlängningen av det?
Ja.
Jag känner nu, men jag har en vän som bodde nära en av de här bomberna som smällde. Och hon är ju nu helt besatt av att ta reda på vilka är hennes andra grannar. Bor det någon annan som är anhörig? Kommer det att smälla här igen? Och det är ju hur lätt som helst att förstå. Men det är också den där känslan av att vad vet vi om våra grannar? Vad vet vi om vad som händer? Och vem ska göra någonting åt den frågan. Och där finns det en oro hos mig, vart den här dumpen tanken leder.
Ja.
Har de räddat många barn?
Ja.
Det har de kanske.
De har räddat många barn, möjligen. Men de har också förstört livet för andra barn.
Ja. När man vet också Patrik Sjöbergs egen bakgrund. Ja. De sexuella övergrepp han utsattes för. Och så många år, jag vet inte hur lång tid det tog innan de tog det på allvar. Mm. Eller att han fick den stöd. Det är inte konstigt att man blir nästan besatt av att se till att ingen annan ska vara med om det man själv hade varit med om.
Mm.
Och då går man nästan över lik för det.
Mm.
Då blir syftet någonting mycket, mycket viktigare än vägen för att uppnå syftet.
Mm.
Det är det som skrämmer mig lite. Inte med Patrik Sjöberg, utan med hela tanken på att om man inte får hjälp så måste man göra det själv.
Mm.
Om inte myndigheterna klarar det så måste vi göra det själv.
Mm.
Om inte polisen hittar grannar som är farliga, då måste vi hitta dem själv.
Mm.
För mig är det bara liksom en slippery slope som bara går djupare och djupare ner.
Ja, nej, men det är många som framhärdar i det här, att det är varför det är på det här sättet. Det är för att polisen eller socialtjänsten just inte fungerar.
Nej, men det är väl också något mycket större med att det på något vis har gröps ur den här tilliten till samhället.
Mm. Mm.
Jag har en sån här liten fånig historia om det, när Anders Sundström, politiker, socialdemokrat uppifrån Norrbotten, när han skulle komma in i regeringen första gången. Och han var ju superkänd i sitt område, för han hade varit kommunpolitiker jättelänge. Och när han skulle bli minister då ringde Säpo till honom och sa, ja, nu blir minister, då måste vi liksom kontrollera hur ditt boende och sånt ser ut. Är det någon hemma nu? Nej, sa Anders, det är det inte. Men nyckeln ligger under krukan till vänster, så ni kan ta er in själva.
Mm.
Och det är liksom en sån kommentar som knappt finns idag.
Nej.
Så tilliten som man tappar är ju inte bara mot myndigheten, utan också till grannen. Kan man lita på?
Ja.
Kan man inte?
Men det där är ju,
och vad
någonting
händer då?
Ja, vad händer då? Och det är ju någonting som hela tiden ökar i vårt samhälle. Jag menar, det är inte för att ens uppväxttid var Bullerbyn direkt. Men det fanns ju inga portkoder när jag var barn, till exempel. Och jag tror att säkerhetsbolag, det är väl den, liksom, en av de största framtidsbranscher som finns just
ja,
nu.
Ja, och det är svårt att argumentera mot att det inte behövs.
Ja, ja.
Eller hur?
Ja.
Så att på något vis, jag vill inte vara den där som tycker allt var bättre förr. Det är inte så, men ibland är det som om verkligheten har förändrats mycket fortare än vad det politiska språket och politiska förslagen någonsin har varit i närheten av.
Mm.
Och om man inte förstår hur samhällsutvecklingen har förändrats så kommer man aldrig kunna ändra den heller.
Nej.
Och det tycker jag är den största svagheten med politik, som jag också känner verkligen själv.
Mm.
Fattar jag hur det är i Sverige idag?
Ja.
Förstår jag hur det är ute i förortsområdena?
Mm. Mm.
Fattar jag hur det är att bo granne med en bomb som smäller?
Ja.
Och om jag inte förstår det, hur ska jag få fram den kunskapen ändå?
Ja.
Jag mår verkligen dåligt av den där känslan av att jag förstår inte min egen samtid, känns det som.
Ja.
Men det kanske ingen gör. När man säger att tilliten har försvunnit på så många sätt, så har ju inte det bara hänt nu med skjutningar de senaste åren, utan det har ju pågått väldigt, väldigt länge.
Mm.
Kommer tåget att komma i tid? Ja, SJ var liksom folkets bästa vän för ett antal decennier sedan. Så är det inte idag. Kommer mitt barn att få den bästa möjliga skolgången? Nej, det är väl inte alla så säkra på idag. Kommer det finnas skolböcker till ungarna? Nej, det vet det 17. Det kanske vi behöver fixa själva. Så på något vis har ju tilliten krackelerat på så många sätt. Och samtidigt så har politiken blivit allt mindre, allt trängre, allt färre medlemmar. Och då blir ju ögonen i politiken på vad som har hänt i samtiden blir ju färre och färre, och vi ser allt mindre och mindre.
Tillit, det är ju någonting som man föds med. Man liksom tvingas ju till, eller man föds när man är en liten bebis. Det är ju allt man har.
Mm.
Det är ju ens bästa överlevnadsgrej.
Att lita på sin...
Att lita på sin omgivning, exakt. Och det där är ju liksom... Sen kommer ju, händer ju saker på vägen och man liksom lär sig att lite sund misstänksamhet och så vidare. Men och jag tänker också... Det känns ju som att förhållande... Om man tänker att staten och människan, lilla människan, har en typ av förhållande. Så om man jämför det med en typ av... ska vi säga kärleksrelation eller en typ av relation, att om den relationen börjar mer handla om säkerhetsåtgärder, att man ska, jag ska kolla att du inte gör si och så, eller jag måste kolla att den och det, alltså då händer ju någonting dramatiskt med hela förhållandet. Att tillit, om man känner att jag har tillit, då det bygger, då blir ju plötsligt helt andra saker som är viktiga.
Och då kommer den där eviga meningen som politiken strösslar med överallt nu. Det är att vi har varit naiva.
Ja.
Det är liksom svaret på allt som har gått åt skogen, så har vi varit naiva. Och jag hatar det väldigt förenklade sättet att istället säga vi gjorde inte tillräckligt mycket.
Nej, nej.
Inte för att man har varit naiv, utan att man inte använde politiken på det sätt som man kanske borde ha gjort.
Ja, och sen också att sätta all sin tro på någonting annat, på någon kontroll. Jag tänkte på det när jag var i Nice på den här nationaldagen, när det var en sån där stort terrorattack. Hela den dagen så vandrade, jag vet inte hur många poliser och militärer genom stan. Det var en fullständigt rigorös bevakning. Man var så på tårna för att förhindra ett eventuellt terrorattentat. För det hade hänt i Paris och så vidare, och det var nationaldagen och allt sånt. Ändå händer det här. Och då började man liksom, då började jag tänka så mycket på det här att... Ja, säkerhet i all ära. Vapen för att beskydda ett samhälle i all ära. Men... går det att skydda sig?
Men även om man inte tror att allt går, måste man ändå inte försöka?
Jo, den här nya regeln till exempel att man inte får ta med sig en stor väska till stora evenemang, den kan jag förstå. Och jag menar egentligen inte att jag inte tycker att man ska ta bort säkerheten. Jag bara menar att det är inte alltid det som gör att man måste också jobba med någonting annat.
Det här med tillit, det borde vi borra i mera, för att det hänger ju ihop lite det vi pratar om nu. Om vapen är en tillit, alltså ett skydd, eftersom en stor del av min familj bor i USA, då har jag lärt mig nu att det finns 450 miljoner vapen, alltså fler än antalet människor från bebisar och uppåt, så är ju inte det någonting som skyddar amerikanen, utan snarare tvärtom. Så då bygger det på att man ska ha så mycket tillit till staten eller till polisen eller till militären. Och inte att man själv ska behöva använda samma vapen för att skydda sig och sin familj. Så det hänger ju ihop. Det är ju inte vapnen i sig som är problemet, utan tilliten till de som försöker skydda vårt samhälle. Och behöver göra det ibland med vapen. Och den där utvecklingen känner jag är... oroande också här. När kommer det hit också när man säger ja, men nu måste jag ha vapen hemma för jag litar inte längre på att polisen klarar det. Är vi på väg i den riktningen?
Och då är
här
just
också?
De här utom det här som dumpen tänkandet, alltså att man tar över den rollen, ett tecken på samma sak.
Ja, det kan ju vara det. Så ordet tillit borde vara något som man funderade över mycket mer. Både i samtal oss emellan eller i politiken. Vem litar man på? Vad var det Thomas de Leva sjöng? Ja, vem ska man tro på, tro på, tro på, när, tro på när det är så här? Ja.
Jag har alltid haft själv en enorm tillit till det samhälle jag lever i. Och det tänker jag att det har jag kanske inte riktigt längre på samma sätt. Fast å andra sidan har jag många gånger tänkt, man måste kanske möjligen välja tillit. i relation till andra människor omkring sig eller till, ja, något sån här till samhället, så länge det går i alla fall eller någonting. För att helt enkelt för att man lever ett skönare liv då.
Det där gillar jag. Ibland måste man nog bestämma sig för att välja, ja, tilliten.
Ja.
Det gillar jag.
Ja, men det kan ju också gälla i ett förhållande. Att liksom, nu väljer jag att lita på dig.
Ja, eller och nu släppa. Slutar jag lita på dig.
Ja, det är ett val det också. Det är ett val det också, precis.
Och vad det Jonas Gardell sa, ibland måste man resa sig upp och gå.
Ja, det är ibland måste man resa sig upp. Det är verkligen ett val.
Och ibland kan jag tryggt sitta kvar för att jag väljer att lita på
att det här
det nu, sammanhang jag finns i.
Ja, nej, men jag har till exempel ingen privat sjukförsäkring. Jag vet inte om jag skulle ha det om jag var rik nog att ha det, men
nej, jag har inte heller.
Nej.
De gånger jag har råkat ut eller min familj har råkat ut, så alltid sjukvården svarat upp mot det. Jag har aldrig känt skäl till att tvivla på.
Nej, och jag tänkte också det när jag då blev sjuk nu och var väldigt beroende av vården, att det var viktigt för mig att känna den här totala tilliten, att jag verkligen gjorde det valet.
Att man totalt överlämnar sig, eller hur? För det gör man väl i en sån situation.
Ja, precis.
Här är jag med min cancer, hjälp mig.
Ja, exakt. Ja, men gör det en till en dum människa. Eller att man är så här. Ja, det kanske det gör på något sätt. Men jag känner att i så väldigt många situationer så väljer jag hellre det. För att jag upplever att i mitt liv är friden som ändå är vinsten att vara tillitsfull.
Varför skulle tilliten vara sämre än den eviga misstänksamheten?
Ja, för att jag plötsligt ska stå där en dag och säga, jag har varit naiv.
Nu slutar vi vara naiva, eller hur? Vi reser oss upp och går om det behövs.
Vi reser oss upp och går om det behövs.
Annars så sitter vi kvar och tycker livet funkar trots
exakt.
Allt.
Exakt, precis så. Är tillitsfull och naiv?
Det hör ihop och det är ett eget val.
Det är ett eget val, exakt. Och man kan säga att naivitet är möjligen då det som kan följa på tillitsfullheten om den inte liksom, om den visar sig.
Och om man inte frågar varför då?
Mm, ja, precis.
Puss och kram.
Puss och kram, vi ses i nästa vecka.
Ja, hej då.
Hej.